Okej, det här är Stormens utveckling, en podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med fackförbundet ST. Jag heter Ola Söderholm och här i Malmö musikstudio är också Liv Strömqvist.
Hej.
Du ska prata om Camille Paglia sen.
Mm.
Känd särartsfeminist och enfant terrible.
Mm.
Jag tänkte lite den här veckan prata om problemet med att överdriva klimathotet.
Mm-hmm.
Jag har svängt nu.
Ja, det är spännande. I det här avsnittet att du, det kommer vara så att du tycker inte klimathotet är så farligt längre och jag kommer propagera för särartsfeminism.
Ja, exakt. Det är det stora. Det är så det kommer fultolkas av alla haters. Men det är bara egentligen då, det är egentligen bara en vidare diskussion som inte behöver säga emot något som man har sagt tidigare.
Nej.
Eller kanske delvis emot vissa saker jag sagt tidigare. Den kände och hyllade amerikanske författaren Jonathan Franzen. Han är en sån som skriver The Great American Novel, eller hur? Du vet vem det är?
Nej.
Nej, okej. Okay. Vet du vad The Great American Novel är?
Ja.
Vad är det för någonting?
Är det inte så här såna liksom en slags litterär så här genre som typ romaner som så här män skriver och har en cigarr och en kanske linnekostym och dricker rom och
Precis, för jag frågar inte som ett förhör, utan det är att jag också har hört uttrycket och lite osäker på vad det är. Men det är väl
så
något
som en vag uppfattning om att det handlar om det.
Det är någonting
mellan att sin fisketur och
så här, vem skriver The Great American Novel idag? Det är sån fråga en litteraturvetare ställer sig kanske.
Just det.
I USA i en debatt. Och det kanske var så här Faulkner eller Steinbeck under sin tid.
Exakt.
Kanske Bret Easton Ellis gjorde det på 80-talet.
Ja.
Det här fångar USA nu.
Ja.
Så här, vem skriver The Great American Novel idag? Då tror jag att svaret på det är Jonathan Franzen.
Ja, okej, okay. Just det. Jag har faktiskt aldrig läst honom. Men, ja.
Men han skriver böcker som heter så här, Freedom och Purity.
Mm.
Och då tänker jag, det är typiska titlar då om man skriver The Great American Novel.
Just det.
Men han skrev en artikel i The New Yorker för några dagar sedan. Med rubriken What if we stopped pretending? Tänk om vi slutade låtsas att vi borde sluta låtsas som att vi kommer att klara att stoppa klimatapokalypsen.
Mm-hmm.
Handlar det om då.
Mm-hmm.
Och den artikeln har fått massa kritik utan massa olika skäl som jag orkar inte gå in på alla, men det fick mig att tänka på risken med att överdriva hur snabb och hur stor mutationen av klimatet är.
Mm-hmm.
För på ett sätt är det så att det stora problemet är och framförallt har varit att problemet underdrivs och inte tas på allvar.
Mm.
Att det är så här, det är värre än vad vi tror.
Mm.
Framförallt på så vis att det har varit förljuget hur vi pratar om det.
Mm.
Att det har liksom inte varit en ärlig diskussion om hur osannolikt svårt det är att klara de här temperaturmålen som vetenskapen har satt upp. Att alla så här mainstream-politiker och aktivister och klimatexperter har pratat om att nu ser vi till att klara 1,5-gradersmålet. Och man bara så här, vad är det här?
Mm. Mm.
Det är 60% utsläppsminskning till 2030. Noll nettoutsläpp 2050, samtidigt som världsekonomin till dess under business as usual ska ha blivit nästan 3 gånger så stor.
Mm-hmm.
Så om man då inte tänker ett geoengineering-mål eller något så här extremt uppsving för koldioxidinfångande tekniken de närmaste åren, att det bara känns då helt verklighetsfrånvänt att prata om 1,5 grader. Och det här är ju då en grej som jag har pratat om förut, framförallt Lilla Drevet avsnitt 206, om man är intresserad. Men att jag pratar om att det är en fråga som inte bara kan så lämnas till klimatforskare. Att en klimatforskare gör en sån akademisk gymnastik med exceptionellt snabba utsläppsminskningar och exceptionellt snabb utbyggnad av koldioxidinfångande teknologi och skogsplantering. Att det är möjligt så på något teoretiskt plan. Men det har ingenting att göra med om det är så här socialt eller realpolitiskt möjligt att på nolltid ställa om hela skiten till en global kommandoekonomi för klimatet. Som också är perfekt rationell och fattar alla rätta beslut.
Mm.
Att jag pratade om det då när FNs klimatpanel IPCC förra hösten för knappt ett år sedan släppte rapporten om 1,5 grader. Att då i samband med det som exempel hade Aktuellt meteorologen Martin Hedberg som gäst i studion. Och Aktuellt programledaren frågade honom, kommer vi klara det här? Vad tror du? Men då, varför ska värdekillen svara på det? Vad fan vet han om det?
Ja, visst.
Att det är egentligen då rimligare att hon Aktuellt programledaren gör det på ett sätt. Att hon är ändå politisk journalist. hon står mitt i det här varje dag och är förmodligen så här bättre skickad att göra en rimlig gissning om vilka så här hinder och vilka maktrelationer, vilka liksom ekonomiska och politiska intressen som står i vägen för att vi inte då har infört krigsekonomi mot klimathotet igår. Och jag menar att det här kanske varit ett problem med journalistiken generellt kring det här då, att man ställer frågor till klimatforskare som de inte kan ha någon överblick över. Och att de då ofta är liksom hopplöst politiskt naiva. Och det är inte deras fel, men, eller jag menar, varför, liksom, det är inte deras uppgift att vara politiska analytiker, utan det är väl journalisternas fel som ställer de frågorna.
Ja, eller att de liksom, ja, men de får den här frågan så här, skulle det gå att ställa om? Och de säger, ja det går väl, men ja.
Mm. Det går liksom naturvetenskapligt. Det går det, enligt fysikens lagar och bara sluta. Människor kan överleva rent fysiskt med så här låga ekologiska fotavtryck.
Precis. Men om någon införde det så skulle det ett populistiskt parti säga något annat och då skulle det vinna valet och då skulle alltså, och så vidare.
Ja, men det skulle bli kravaller bara. Ja. Ja.
Mm.
Och utifrån det tänker jag då det är så här rimligt och nödvändigt att alla deltar i diskussionen. Att det är så här, att det är en fråga för alla möjliga typer av analytiker och ekonomer och säkerhetsexperter och jag vet inte, psykologer, sociologer, jag vet inte vad.
Mm.
Och även då kanske lallare som bara ägnar sig åt slapps kulturkommenterande som Jonathan Franzen och jag.
Ja.
Men lite grann bara har det budskapet att vi behöver en diskussion som tar avstamp i det uppenbara. Att vi inte ser ut att klara de här målen.
Mm.
Men vad innebär det att inte klara 1,5-gradersmålet? Att inte klara 2-gradersmålet? Alltså rent klimatmässigt.
Mm.
Vad händer med klimatet vid 2 grader och bortom det? Där ska man ju inte lyssna på Jonathan Franzen.
Nej.
Nej, men för det är en passage i Jonathan Franzens artikel där han skriver att, att vår atmosfär och våra hav kan bara absorbera en viss mängd värme innan klimatförändringarna spinner bortom kontroll på grund av massa olika feedback loops, återkopplingsmekanismer.
Mm-hmm.
Att han skriver att konsensus bland vetenskapsmännen är att vi passerar denna point of no return när vi passerar 2 grader. Och även att, citat, in the long run, it probably makes no difference how badly we overshoot 2 degrees. Once the point of no return is passed, the world will become self-transforming. Slutcitat.
Mm.
Ja, det spelar ingen roll då, när vi passerar 2 grader, det spelar ingen roll hur mycket vi går över 2 grader med mänskliga utsläpp, för att då kommer ändå världen bara
gå in i det här själv,
självförstärkande, självgående uppvärmningen.
Mm.
Och det här är liksom inte alls vad IPCC säger då, eller vad konsensus liksom inom vetenskapen säger. Att han säger att konsensus säger det här, det är, att det är liksom inte så då. Ni kanske i fred och inte ska lyssna på mig som naturvetenskaplig auktoritet, lika lite som på Jonathan Franzen. Men om jag ändå försöker återge kritiken mot de här passagerna i Franzen-artikeln från vetenskapssamhället som har varit i liksom så här uppföljande svarsartiklar på det här, så har det ändå gått ut på att det här med alltså feedback-loopar, det är något som redan, återkopplingsmekanismerna, det är något som redan finns och pågår. Alltså till exempel att polarisen smälter och det öppna havet absorberar mer värme än vad isen gör. Och det gör planeten varmare och smälter ännu mer is.
Mm-hmm.
Och samma med tinande permafrost som släpper ut så här tidigare infryst koldioxid och metan. Det blir också ytterligare tillägg till utsläppen som människor gör då. Att det är det som är de här återkopplingsmekanismerna, att det inte bara vad vi släpper ut från våra skorstenar och så vidare, utan det är också då att det släpps ut av själva tinandet och så vidare.
Mm.
Men det är enligt IPCC och konsensus inte så att det finns några belägg för att det plötsligt spårar ur vid 2 grader.
Mm.
Att det är inte därför den gränsen är satt där. Utan det är liksom, alltså det dels är en rätt så luddig gräns som är satt ganska mycket som en politisk kompromiss. Och gränsen ska gå ut liksom mer på det här att, ja men det som händer vid 2 grader, att korallreven är körda typ.
Mm-hmm.
Och man säger så att klimatförändringen blir särskilt problematiska för människor vid 2 grader, men då bara mer extrema värmeböljor och torka och stormar. Men det är liksom inte en gräns som är satt för att där går vi liksom som genom ett trollslag ut för ett stup. Men feedbackloparna finns och det kan så finnas obehagliga överraskningar längre fram. Och ju mer vi pressar systemet, desto större är sannolikheten att vi kan knuffa in det mot något så här slags permanent varmare tillstånd. Men vi vet inte vart den punkten är. Men att många, återigen, jag är ju inte auktoriteten, det är lite svårt att få en överblick vad alla säger här, men många säger att det kanske sådana liksom tipping points, det handlar mer om bortom 3 grader. Medan vissa som Johan Rockström och andra som skrev rapporten Hot House Earth, som det var mycket liv om förra hösten, som handlade om det här just med när sådana här liksom självförstärkande processer sätter in. Men de säger att det inte kan uteslutas, att det kanske inte går att parkera temperaturen vid 2 grader. Men det är verkligen inte så här en vetenskaplig konsensus eller något som skrivs i en IPCC-rapport. Och också som jag förstått det, att om det kan vara så att vi redan vid 2 grader går över en gräns som obönhörligen skickar in oss i en hot house earth. Vi går över den här gränsen som gör att det spelar ingen roll att vi slutar med utsläpp. Vi kommer ändå gå in i hot house earth och hamna i 4-5 graders uppvärmning eller vad det är. Alltså hamnar det här nya i ett nytt jämviktsläge där jorden är 4-5 grader varmare. Även om vi går över en gräns så skulle det vara en process som då kanske tar hundratals år. Alltså den är obönhörlig och kommer sluta i hot house earth. Men bara en liten del av den här processen av återkopplingar kommer ske under vår och våra barns livstid. Alltså så ett sånt läge skulle kunna vara att visst, år 2300 blir det 4-5 grader, vad vi än gör. Men om vi slutar släppa ut nu så blir det inte 4-5 grader i slutet av det här seklet.
Just
om
du
förstår vad jag menar. Och till 2300 kanske mänskligheten kan hinna adaptera eller lösa det på något annat sätt. Alltså så båda påståendena i Friends-artikeln att det är en konsensus att det går en gräns vid 2 grader och att det inte spelar någon roll hur mycket vi överskrider 2 grader. Att det är liksom, de är fel båda två hur man än ser det då. Det är ingen konsensus om det. Och skulle det vara så att det ändå går en gräns redan vid 2 grader, spelar det ändå väldigt stor roll hur mycket mänskliga utsläpp som sker efter att vi har gått över den gränsen.
Just det. Ja, men det är väldigt konstigt att tänka sig att så här, det skulle inte spela någon roll om det var 2 grader eller 10 grader.
Men just också det här då, det spelar rätt stor roll ifall det är 4 grader om 70 år eller om 250 år också då, så att säga.
För att vi känner dem som kommer att leva då. Vi ser dem tulta omkring på gatorna.
Och det är lite ironiskt nu då i och för sig att det blir det här problemet då i och för sig då jag sagt det här. Vissa som till exempel jag och Jonathan Franzen och sådana inte naturvetenskapliga auktoriteter. Mm. Och nu är det ändå jag som tar på mig att läxa upp Jonathan Franzen naturvetenskapligt här.
Ja.
Men ni får ha förtroende då för att jag har försökt basera det här jag sagt nu på olika prat minus från legitimerade mainstream klimatforskare. Ett annat exempel på det här då, problemet var att det var en grej som också var lite sådär viral, att det var en av grunderna till Extinction Rebellion, som de här som håller på att göra direkt aktioner och civil olydnad. De är framförallt då stora i Storbritannien, håller på mycket och blockerar vägar i London och ska de har alltså planer på att stänga ner Heathrow, flygplatsen, med drönare och så. Men en av grundarna till Extinction Rebellion, Roger Hallam, han gjorde ett uppmärksammat framträdande i BBC:s intervjuprogram Hard Talk för en månad sedan typ, där han, alltså, jag vet, han gick så all in på att bara säga så här, det här är vetenskapen, the science says, sa han hela tiden. Det här är inte ett budskap från mig, det här är inte politik, utan det är bara som att vi är liksom, jag är vetenskapens förlängda arm, vetenskapens aktivistiska gren. Och han bara sa så här, han sa att det kapitalistiska systemet kommer förstöra sig själv inom 10 år. Det kommer bli samhällskollaps enligt vetenskapen.
Mm.
Vetenskapen säger det. Alltså jag pratade om att 6 miljarder människor skulle dö under det här seklet.
I'm talking about the slaughter, death and starvation of 6 billion people this century. That's what the science predicts. That's the trajectory we're on.
Ja, men det är inte så här vad vetenskapen säger.
Nej. Det är så här bra, ingen vet. Så att när någon börjar en mening med vetenskapen säger, så sväljer man alltid det.
Ja, men om man till exempel tar då så här IPCC, att det ändå är någon slags det är något slags så här gemensam överenskommelse inom så här klimatforskarkommunitet, att IPCC, att det finns ju säkert jättemycket skäl att kritisera IPCC och att de har misstagit sig på olika punkter, men ändå att det är det gemensamma golvet som man har kommit överens om att stå på. Det är såklart så att IPCC kan ju inte förutspå hur samhället ser ut 70 år framåt i tiden på det där viset. Att vi är på det trajectory mot 6 miljarder döda.
6 miljarder döda?
Mm, ja.
Oj, oj, oj.
Det är inte vad vetenskapen säger. Ja, men det är så här, du kan ju eventuellt ta det som ditt politiska narrativ.
Ja.
Att en 4-5 miljarders värld i slutet av det här seklet, vad kan det utlösa för helvetes spiral av svält och våld och krig och sjukdom? Och det är kanske det han menar, att det är hans narrativa analys, lite grann då utifrån att han har tagit del av olika vetenskapliga artiklar, att det, vi är på väg ditåt, som jag ser det. Men han låter väldigt mycket i den här intervjun som att han bara vill framställa sig som taltratten för vetenskapen. Och också det här då att kapitalismen kommer förstöra sig själv inom 10 år. Det kommer bli kollaps. Att, jag menar, det är verkligen ingenting som klimatvetenskapen eller IPCC säger, att, liksom att bara klimatstress skulle leda till socioekonomisk kollaps så snabbt.
Nej.
Utan det är i så fall ett narrativ som går ut på massa andra samhällsförändringar och politiska beslut som kommer vara dåliga kanske. Och, alltså det är inte bara, det är liksom inte så här temperaturhöjningen i sig som automatiskt leder till det. Ja, men till exempel om vi så här säger då att det här misslyckandet fortsätter och att vi nu når 2 grader, jag vet inte, när det är någon gång i mitten av seklet då, kanske 2050, jag vet inte. Ja, men säg att vi når 2 grader 2050. Mm. Alltså, jag menar att IPCCs projektion för tvågradersvärlden är att vi förlorar korallreven, då en värld med mycket mer försurade hav, mycket mer extremväder, torka, stormar och så. Men det är liksom inte i sig civilisationskollaps.
Nej.
För IPCC jobbar också med något som analyserar återkopplingarna mellan klimatförändringarna och socioekonomiska faktorer som befolkningsökning, ekonomisk utveckling och teknologisk utveckling. Och de flesta av de här modellerna, de förutspår att att kampen för att minska svälten kommer börja gå bakåt. Och det har det kommit FN-rapporter om nu, att det har svängt nu liksom de senaste 2-3 åren efter att svälten annars har minskat i flera decennier. Så har det liksom nu då mycket drivet utav klimatfaktorer då. Enligt de här FN-rapporterna har det nu svängt igen. Mm. Och människor liksom som är så här kroniskt undernärda, de har ökat i antal igen. Och då kanske man kan säga att ja, men det är liksom så här, om man bara vill prata om vad vetenskapen säger, att så här, det är de här riskerna IPCCs klimatmodeller och socioekonomiska modeller beskriver om när det gäller tvågradersvärlden. Så här, inga korallrev, extremväder, kanske svältproblematik som kanske har gått tillbaka till 1980-talets nivåer.
Mm, mm.
Och om så många människor skulle dö svält varje år som de gjorde under 1980-talet jämfört med idag, det skulle ändå då på ett antal år innebära 100-tals miljoner människor döda.
Mm.
Så det räcker ju ändå för att säga att det här är världens största fråga. Mm, det här är det absolut viktigaste liksom, om vi vill undvika mänskligt lidande. Mm. Och om det är så att det inom citationstecken bara är det här som är risken, så räcker väl det också för Extinction Rebellion egentligen.
Ja, ja.
Jag ska inte, för sig inte heller kanske som en disclaimer säga att jag, att liksom hans insats i den här intervjun är representativ för hela Extinction Rebellion. Jag ska inte pådyvla dem det. Men jag menar, men det är inte liksom den, så här, den snara kollapsen av hela världsordningen. Och som så här, vetenskapen säger.
Nej.
Och det kommer kanske inte, och man kan liksom tänka att det kanske inte kommer vara så väsensskilt att leva i till exempel Sverige, utan att det är liksom det, utan det är det här då att
det här är så skönt att höra.
Men jag vet inte, eller kanske är det det, men nej, men mer att det är det här, det globala syd som tar de stora smällarna,
att det är lite, det är musik för mina öron.
Precis, att det är lite mer, det är lite mer som nu, bara snäppet mer påtagligt präglad utav så här grymhet och global ojämlikhet och murar. Musik, sa du? Ja, men jag vet inte, men det är en, det är en gissning
som andra,
men som ändå är mera i linje med vad vetenskapen säger än kapitalismen kommer kollapsa inom 10 år.
Ja, det låter helt otroligt. Tyvärr.
Och sen vet man ju inte, och det är ju också så här att såklart så att IPCCs prognoser för socioekonomisk utveckling, de är säkert så jävla trubbiga och de tar inte massa saker i beaktande, som, så att man kan ju liksom hålla på och kritisera det och göra andra analyser, men då är det liksom, ja, men det är ändå då att det är ens egna narrativ man håller på med. Man kan liksom inte säga att det här är utlåtandet från forskarsamhället, men sen är det också så då att som det ser ut nu liksom på den vägen vi har slagit in på nu, så så stannar det ju inte då vid 2 grader, utan vi är liksom på väg mot en så här 4 grader under seklet. Så att då är det ju inte bara 2 graders värden som är risken. Men sen så Roger Hallam sa också det här i Hard Talk.
The fact of the matter is we're facing mass starvation in the next 10 years, social collapse and the possible extinction of human race.
Ja, faktum är att vi står inför massvält inom de närmaste 10 åren, social kollaps och den möjliga utrotningen av the human race.
Wow, inom 10 år?
Jag antar att det är lite svårt att veta med syftningarna, men det kändes som att han menade att allt det där var inom 10 år.
Mm.
Och jag tycker att man känner igen det här han pratar om, att det låter bekant från den här Deep Adaptation-rapporten som jag pratade om i avsnitt 3,
ja,
utav Stormens utveckling. Skriven av en hållbarhetsforskare som heter Jem Bendel. För att jag har sett att den här Jem Bendel, han har verkat figurera också väldigt mycket i brittiska Extinction Rebellion-sammanhang.
Mm-hmm.
Och den här rapporten, den är inte peer-reviewed. Och jag borde kanske inte ha tagit upp den överhuvudtaget, eventuellt. Alltså jag tog ändå upp den och sa att det här är inte vad mainstream-forskningen säger.
Mm.
Vill jag säga till mitt försvar.
Mm.
Alltså många medier har haft artiklar om den här utan motbild, så här. Jag har sett Expressen, SVT, Vice-magasin, att de bara, här har kommit en jätteläskig rapport utan att sätta in den i ett sammanhang.
Mm.
Jag tycker ändå att jag har försökt sätta in den lite i ett sammanhang. Men jag förstod efter det avsnittet att det tydligen kändes som att jag sa att jorden går under snart.
Ja, just det.
Och om jag liksom ska ta ansvar, inte bara för vad jag har sagt, utan för vad jag har känt som att jag har sagt.
Mm.
Jag hörde ett avsnitt av Daddy Issues, på den Daddy Issues, där de sa att Ola Söderholm har sagt att jorden går under om 3 år.
Mm. Till exempel. Det har du faktiskt aldrig sagt.
Nej, och jag tror för inte att tjejerna i Daddy Issues har lyssnat.
Men
jag tror att de kanske har pratat med någon som hade lyssnat på mig. Mm. Och viskleken har blivit då att Ola Söderholm säger att jorden går under om 3 år.
Mm.
Så att jag får ta ansvar för det, antar jag då. Men de goda nyheterna är väl då att mänskligheten kommer inte gå under närmaste decenniet eller decennierna. De dåliga nyheterna är att jag kommer framstå som en idiot.
Det är ändå bättre.
Inte, ja precis. Jag får bjuda på det. Så jag, inte kanske då för det jag har sagt, men för det som det känns som att jag har sagt.
Mm.
Men det lät lite som ett eko av Deep Adaptation-rapporten här Hallam sa, för i den rapporten så citeras en som heter Guy McPherson. Han citeras i Deep Adaptation-rapporten som om det är en möjlighet att han skulle kunna ha rätt. Och McPherson är liksom en total kuf som är så där utstött ur alla vetenskapliga sammanhang. Och han påstår att inte bara att samhället ska kollapsa, utan att, ja, men som han sa i det här klippet, hela mänskligheten ska dö ut inom 10 år.
Mm-hmm. Mm.
För att det kommer komma en plötslig metanbomb
just det.
Ligger och lurar i Arktis. Mm. Plötsligt metanutsläpp som höjer temperaturen med flera grader på en gång. Och det är bara liksom, där någonstans behöver ju, okej, att icke-naturvetare ska delta i diskussionen, men när liksom,
det här går gränsen.
När folk håller på att använda Guy McPherson som en så här seriös källa, så är det, så måste någon
putta ut de dåliga eleverna från klassen.
Mm. Och så är det ganska mycket, att det känns som att just det här med fritt fabulerande kring metan, det är något som så här grasserar när klimatdiskursen för mycket frikopplar sig från de riktiga naturvetarna.
Mm.
Då är det olika killar som får feeling kring metan väldigt,
ja,
mycket. Att, men även då så här skribenter som Roy Scranton och David Wallace Wells, jag har liksom så här, det finns exempel på att de har lutat sig mot fringe-forskning om att det kan bli plötsliga metanutsläpp. Inte riktigt så extrema forskare som McPherson, men ändå. Och jag har väl också varit ett problem här, för att jag har ju återgett vad de har sagt.
Ja,
utan att sätta in det, kanske borde ha satt in det i det sammanhanget.
Men jag tror att också att, men det är väl det här just att, så här, att det är en väldigt så svår balansgång på något sätt, genom att så här, man vill att folk ska så här förstå hur pass allvarligt det är, och att det är då, som du säger, mänsklighetens största problem. Liksom.
Mm.
Sen så, som du har pratat om i den här podden också, att vissa sagt så här, det är farligt att överdriva.
Mm.
För då, att vi också argumenterat för, så här, varför skulle det vara så farligt att överdriva? För det enda som händer då är ju att att man liksom får upp problemet på agendan, så att säga. Eller inte varför är det så farligt att överdriva, låt mig omformulera det, utan så här, varför är det så farligt att
säga den karga, hårda sanningen?
Ja, eller varför är det så farligt att så här, berätta att det finns människor som tror till exempel att det skulle kunna hända det här, eller skulle kunna hända det här liksom. Men så här, att det ändå är liksom bättre än att hela tiden säga nej, men det kommer nog inte att hända liksom. Vi hoppas på det bästa typ. Att det kan finnas någonting i att så här, ändå förstå vilka så här, enorma risker det innebär, och just med de här självförstärkande effekterna och allt det här, och liksom vad det innebär med så här massutrotningen av alla arter, och att det potentiellt kan liksom så här, utlösa saker som är helt omöjliga att överblicka, vad som kan hända egentligen liksom.
Ja men hela den här diskussionen också då om att folk kanske liksom reagerar mer på liksom det pessimistiska budskapet och säga liksom, ja men det tycker jag, man har någon så här, vi ska mobilisera som det är krig liksom, att det är inte så här bara av så här positivt hopp man mobiliserar när Hitler har invaderat, utan det är ju lite grann av utifrån panik, men också då kanske att det är det liksom som får en att så här fokusera och prioritera det, att på så vis är det så bra med ett negativt budskap, den tanken. Men ja precis, men det, ja, men jag vet, alltså problemet är väl bara att om det är för liksom för far out, så är det bara, blir det bara trovärdighetsproblem.
Ja, visst.
Att det kanske är det helt enkelt, att man, men kan ju generellt, kan det finnas en sån grej, för jag kan tänka att såna här mera då gissningar, som så här, extrema gissningar som är åt det hållet, som överdriver risken, det finns ju kanske större skäl att rapportera om dem än extrema gissningar som underdriver risken.
Just
för
det.
Att det är 90% chans att det här är fel, men jag menar, då är det ändå en väldigt stor risk liksom. Det är att du vill inte sätta ditt flygplan då, om det är en på 10 att det kraschar liksom, utan ja, man vill laga det innan, även om det med största sannolikhet var ju onödigt att laga planet, så att säga. Att det är den liknelsen, men det tror jag liksom, till exempel Johan Rockström i det här Hot House Earth-papret, så är det väl lite så att där gör de som är, ja, det här kanske redan vid 2 grader, och det kanske de menar, det är inte troligt att det gör det, men vi säger att den risken finns. Och det är kanske då de mer är i det här liksom seriösa spektrat, men lyfter fram en mindre risk som vi måste ta på allvar. Men hela det här liksom metanhysterin, alltså att det är nästan lite grann då, som jag har förstått det, att det nästan bygger på bara så här missförstånd om hur metanhydrat kan fungera ens, liksom att de kan inte reagera så, de här.
Ja, ja, det är underbart att höra.
Och då blir det så här, ja, jag vet inte, lite annan grej kanske. Men och jag tänkte också på det, det var också ett exempel på det, att för några dagar sedan att Greta Thunberg retweetade ut en grej om läskiga plötsliga höjningar av metankoncentration vid en mätstation i Alaska. Underförstått då, det här är ett plötsligt utsläpp av metan från den arktiska permafrosten. Och Greta blev då sen lite subtweetad, känns det som, utav Michael Mann, som han är då världens han är världens officiellt näst mest respekterade klimatforskare.
Efter Greta.
Efter James. Efter James Hansen såklart. Som ju då typ uppfann lögnen om klimathotet, som upptäckte det hela. Ja. Och men Mann skrev då en tråd om att, han bara skrev en tråd, så här då, en sån här är fakta i frågan tråd, att utvecklingen av de här metanutsläppen, de följer den allmänna trenden. Det var ingen så här plötslig spike i utsläpp. Och att det senaste decenniets ökning av metanutsläpp hänger samman med mänsklig aktivitet, framförallt då metanutsläpp från fracking. Och det finns inga bevis för att det hänger samman med liksom så här plötsliga utsläpp från permafrosten. Men det finns ju då, alltså som tidigare nämnt, det finns utsläpp från permafrosten. Det är en feedback loop. Det kommer så här kontinuerligt ut därifrån, och det, ja, kan komma mer. Men det är tydligen inte så att det kan inte bli de här plötsliga bomberna då, för att metan funkar inte så helt enkelt. Och han länkade till någon video med någon forskare på Yale som förklarar hur metanhydraters termodynamiska egenskaper ser ut, bla bla bla.
Kollar du på den? Kollar du på den?
Jag har kollat på den någon gång tidigare. Jag har varit inne på den någon gång tidigare. Man fattar ju inte så mycket. Ja, men man fattar inte så mycket detaljerna. Jag bara litar på den tanten istället för att lita på Guy McPherson.
Ja.
Så, fast Greta retweetade ut den här tråden av Michael Mann också, ska säga, ja, okay. Till hennes försvar då.
Mm.
Så att hon vill ju ändå hålla sitt, så där, sitt message inom,
hon vill
inom det normala spannet.
Ja, precis.
Ja, men det är väl bara då för att återgå till poängen att jag kan känna att så här, klimatforskarna, de kanske har behövt ha hjälp av humaniora människor och samhällsvetare för att förstå den sociala dimensionen av klimatutmaningen. Att säga ja, det kanske går på något sånt då, teoretiskt plan, men om du tar i beaktande hur människor och samhällen och system funkar, så går det liksom inte. På det viset jag tänkte så att på det viset att det har varit bra och rimligt med de här med domedagsmännen som kommer och tuffar sig att de är en mindre källa till cynism egentligen än vad IPCC är, som bara då fortsätter insistera på att det är fullt möjligt att klara 1,5-gradersmålet med sådana fantasimodeller med då helt orealistiska färdplaner. Så jag menar att det känns ganska rimligt då att säga att det är kört på så vis att vi inte verkar klara av vad vi har föresatt oss att klara av. Men liksom, vad innebär det att det är kört? Vad innebär det att inte klara av det här? Och det kan kännas, det är kanske lite ett problem då att fältet har lämnats lite fritt åt så här alla oss lallar att så här spekulera och hobbyforska i vad det innebär att överskrida de här gränserna. Mm. För att så här mainstreamforskningen och liksom mainstreamaktivismen och IPCC, de har inte velat kännas vid något annat än att vi ska klara de här målen.
Ja, just det, just det.
Och de har fokuserat på scenarion som innebär 2 graders uppvärmning till 2100 och då fokuserat mindre på 4 grader som är vägen vi är inslagna på nu. Deras kommunikation har handlat jättemycket om skillnaden på 1,5 och 2 grader. Alltså, så är det, om man läser deras summary for policymakers, så är det så här att det står bara så här att torka kommer vara värre vid scenario 2 grader 2100 än vid scenariot 1,5 grader. Det kan vi säga med säkerhet. Alltså, som att det är de två sakerna som kan hända. 2 grader eller 1,5 grader. Så att nu är det väldigt viktigt att vi ser till att det blir 1,5 grader istället för 2 grader. Men att 2 grader är liksom det absolut bästa, best case drömscenario som man ens, jag vet inte ens om det är realistiskt, men jag vet inte, man eventuellt kan hoppas på. Så att det känns som att det kanske är uppgiften för klimatforskarna och klimatjournalistiken kommunikativt att sluta hålla på och ha de här jävla samtalen om skillnaden på att klara 1,5 och 2 grader, utan prata också om det troliga, att vi inte kommer klara någon av dem. Och liksom, vad innebär det?
Mm.
Alltså, hur illa? Mm. Alltså, istället för att bara låta sig olika svartklädda litteraturvetare med feeling skriva essär om metanbomben. Utan liksom, det är, ja, men så här, kan det vara bra då att gå ut och säga att nej, men det är inte nära förestående samhällskollaps liksom. Men det är liksom pissigt och det är ett jättestort, ja, men det är så här lite, det är lite, den diskussionen är lite så här intressant att föra nu, så här att vi måste så här klargöra skillnaden mellan katastrofalt och existentiellt hot liksom. Att det är ändå då vissa grupperingar som hetsar upp sig över att det är ett existentiellt hot baserat på massa skitvetenskap liksom.
Mm, mm.
Och det är ju ändå, jag menar, ett problem då att de har rätt i det här, det är kört, vi kommer inte klara målen, men de kanske har helt fel i vad kört innebär.
Just
att där har liksom fantasin sprungit iväg.
Mm.
Så att ja,
jag är glad att du bättre detta.
Och det är återigen då det här ironiska att det kommer från en sån där man inte ska lyssna lyssna på, som har läxat upp er naturvetenskapligt trots att jag inte vet ett skit om det.
Nej, exakt.
Men det är mer, jag kan säga det som en, säga,
sluta bara lyssna på den här podden.
Sluta lyssna på den här podden. Exakt, faktiskt. Jag har känt lite så här kris kring det här, att fan vad fånigt och dumt är det här man hållit på med. Men det kanske, jag bara ser det som en uppmaning till liksom folk med riktig koll och riktiga naturvetare och klimatforskare, att man ska inte lyssna på mig, men ni, man ska lyssna på er, men ni måste liksom börja föra den här andra konversationen då och ge de rätta svaren i den, för ni för den här gamla obsoleta konversationen fortfarande.
Mm.
Okej, men vi kan sitta här och göra halvinformerade gissningar om klimatforskning. Tack vare fackförbundet ST som är med och sponsrar den här podden. Vilket vi är väldigt tacksamma över. Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom staten och de organiserar alla som jobbar på medborgarnas uppdrag. Det är till exempel då de som jobbar på myndigheter, universitet och bolag med statligt uppdrag. Det betyder att du kan vara med i fackförbundet ST oavsett om du har en akademisk utbildning eller inte och oberoende av vilken tjänst du har. Alla på de här typerna av arbetsplatser kan vara med i ST alltså. Just nu tjänar du lite extra mycket på att bli studentmedlem i fackförbundet ST. Fram till den 30 september får alla nya medlemmar en matcheck värd 100 kronor som går att använda i de flesta matbutiker. Studentmedlemskapet är helt gratis och gäller i 5 år efter din examen. Som studentmedlem i ST kan du få mycket hjälp med att förbereda inför arbetslivet. Förutom CV-granskning, rådgivning och lönestatistik så kan du också öva på begåvningstester som testar ditt logiska tänkande.
Mm-hmm. Så man själv kan öva sig i att bli mer begåvad.
Ja, men grejen är att sådana här tester de blir allt vanligare i rekryteringsprocesser. Och att så därför kan det vara liksom bara bra att testa att göra dem. Du kanske inte höjer din IQ, men bara genom att testa att göra dem så att säga. Men bara att man är beredd på hur sådana tester ser ut. Liksom. Ja, ja. Så att då kan man behålla lugnet sen när det är väl skarpt läge. Vill du läsa mer om fackförbundet ST eller bli medlem så gör du det på st.org. Tack, fackförbundet ST.
Tack. Jag pratade med en kompis till mig som heter Ada.
Name dropping.
Mm.
Ja, det är Liv Strömqvist tänker på dig, Ada.
Ja, exakt. Regissören Ada Berger. Och då snackade hon om att hur det är nu för tiden att vi definierar våran tillhörighet med våra åsikter. Alltså att vi innan kanske då definierade vem vi var utifrån så här, exempelvis så här, varför man kommer eller vem en släkt är eller något liknande, typ så här, jag är skåning eller du kommer från släkten Söderholm eller liknande, och det är liksom, det är den du är, den gruppen liksom tillhör du. Men nu är sådana typer av gruppidentiteter upplösta, och liksom nu grupperar vi istället ihop oss väldigt mycket efter vilken åsikt vi har, mycket på grund av liksom sociala medier. För där är det ju väldigt mycket så här, jag är vad jag tycker, att man har en åsiktsgemenskap, typ så här, jag är en feminist eller jag står upp för Peter Springare kanske, eller så här, jag är en sansad liberal som står för god ton. Det finns de tre grupperna man kan vara.
Det är ju helt otroligt där med politiska åsikter som identitetsprojekt, alltså det är ju sån jävla skillnad bara jämfört med hur det var förr.
Innan, ja. Kanske det kunde också vara så att man hade identitet kring musik till exempel. Det tycker jag också har försvunnit helt och hållet, att folk inte har en subkultur utifrån musik.
Nej.
De har utifrån vad de tycker då.
Nej, men så var det liksom när jag, eller så var det när jag gick gymnasiet, att det var ju det man så här, positionerade sig med och ägde varann med och liksom så här, bråkade om och mobbade varann om.
Det var bara musik.
Det var bara musik.
Ja. Och en konsekvens av den här skillnaden, att man definierar väldigt mycket vem man är utifrån vilken åsikt man har, det är ju att det blir liksom svårare att kritisera eller diskutera åsikten liksom inom gruppen. För att så här, börjar du så här, ifrågasätta åsikten eller vill jag vidga åsikten eller bara kritisera och sen kanske över i åsikten, så här, då betyder det att du måste lämna gruppen. Då är du inte längre gruppen. Nej. Alltså först kanske du blir så här problematisk inom gruppen och sen helt plötsligt så blir du liksom utputtad till en annan grupp. Jag tycker man har sett jättemycket med människor som har lämnat så här, men typ sådana människor som Katarina Jan och sådana sånt som liksom blir. Jonathan pratade väldigt roligt om det i ett avsnitt av Stommens utveckling, hur så här, till exempel alt-right-gruppen kommer med liksom en massa olika Alltså det är liksom inte bara det att så här, eller det är liksom otänkbart att tänka sig att Katarina Janouch först skulle skriva ett Instagram-inlägg som handlar om att så här, kriminella invandrare våldtar svenska kvinnor, och nästa inlägg är jag rörde sig tårar över att Greta seglar in i New Yorks hamn.
Mm.
Det är egentligen inte omöjligt att ha de två åsikterna. Alltså men hon skulle kunna ha dem teoretiskt, men hon kan inte ha dem, för att då finns det liksom en uppsättning åsikter som är i den gruppen, och finns en uppsättning åsikter i den gruppen. Så här.
Mm.
Och det som blir konsekvensen också då blir att man kanske så här, inom sin grupp inte riktigt, eller så här, ja, säger man då något väldigt så här, något mot eller något kritiskt eller så, så kan man då bli utputtad till en annan grupp där det finns en annan uppsättning av sånt grupptänkande och så.
Precis.
Groupthink.
Mm, exakt. Så var det ju med musik på gymnasiet också.
Absolut.
Jag gillade vissa utav de där skivorna man skulle gilla, men jag kunde inte säga att jag tyckte att Erykah Badus skiva var tråkig.
Nej, men så var det ju. Nej, men man fick ju en personlig kris då ifall man tyckte att någonting. Men skillnaden, problemet är väl att det gör inte så mycket att hålla på som med musik. Därför att vem fan bryr sig om liksom, men däremot så kan det vara, tror jag, så skadligt för det liksom då intellektuella samtalet om man då bryr sig om politik. Därför att idéutvecklingen liksom stagnerar så här, för att du kan inte säga inom en grupp då på ett lite så här, eller liksom radikalt vidga eller lyfta på något lock eller öppna något fönster eller så, eller börja tänka på något helt annat sätt så här, för då blir du liksom du vågar kanske inte göra det, för att risken är att du blir kvarlämnad på savannen liksom ensam, att vi har de här gamla flock liksom instinkterna som gör att vi, på samma sätt som att liksom med vem bryr sig så här, att liksom du liksom ville börja lyssna på Beyoncé när du egentligen var i ett i en grupp som lyssnade på punk, och då kanske du fick en personlig kris, men det är inte lika allvarligt som att en liksom intellektuellt politiskt samtal inte kan att du inte kan liksom få vara med i samma grupp fastän du så här lyfter olika aspekter av en fråga.
Nej.
I alla fall så har jag tänkt på det här, för jag har läst en bok av Camille Paglia, och det är en textsamling som heter Free Women, Free Men, Sex, Gender and Feminism. Och Camille Paglia är just ett exempel på en sån här då liksom kontroversiell feminist som alltid har liksom olika drev mot sig, eller folk vill alltid att hon ska bli cancelled, att hon ska få sparken och sådär.
Mm.
Hon är professor på ett universitet i Philadelphia, och hon är typ exakt som en pytteliten italiensk gubbe typ. Som i åsikter och personer. En pytteliten italiensk gubbe som uttrycker sig på otroligt mustig prosa.
Ja, just det.
Hon läser Lusen av transpersoner på otroligt mustig prosa. Det är liksom hennes USP.
Är hon inte transperson själv?
Hon? Jo, hon är lesbisk transperson, men hon man kan säga så här, det som skiljer henne mest från så här huvudfåran av feminism, det är att hon erkänner biologi som en faktor i könsskillnader mellan män och kvinnor. Fast hon är inte en biologistisk determinist, utan hon säger då att människan är en blandning av biologi och kulturell konstruktion och så. Och sen en annan sak då som har varit varför hon har blivit så kontroversiell, det är då att hon otroligt starkt kritiserar politisk korrekthet på amerikanska universitet och i media. Hon, och på mustig prosa också, ska man tillägga. Hon skriver till exempel i sin bok: mainstream media patrulleras av välmenande men hänsynslös tankepolis som är lika dogmatiska i sina synsätt som spanska inkvisitionen. Och detta har gjort att hon har blivit liksom hatad av väldigt många, såklart. För det här är då ett super så här brännbart ämne. Liksom. Men också då har hon blivit också väldigt älskad då av alt-right. Alltså att hon liksom inputtade den gruppen då på grund av sitt hat mot PK.
Mm.
Då har hon haft olika samtal med Jordan Peterson och så vidare. För att hennes åsikter...
Kallar du Jordan Peterson alt-right?
Kan man inte kalla honom det?
Nej, det skulle jag inte säga. Men det är väl också det där att han har fans som är kanske alt-right. Ja. Jag vet inte. Eller det är så luddigt begrepp alt-right. Men hela den sfären av den alternativa offentligheten av folk som hatar det vänsterliberala etablissemanget, som de kallar det.
Just det, precis. Mm. Men hon har liksom på något sätt... Alltså hennes åsikter anses på något sätt liksom för avvikande för att kunna diskutera inom gruppen feminism i alla fall, Camille Paglia.
Mm,
just på grund av att så här, de här två väldigt så här, starka liksom, röda flaggorna, dels det här med biologin och sen det här med PK, kanske framförallt. Jag tänker inte gå in på alla kontroverser kring henne. Mm. Hon är ju helt utflippad på massa sätt. Jag menar inte alls så här att, men det är lite det här jag menar, att liksom så här, att man väldigt ofta så här argumenterar eller på det här sättet, att så här, till exempel att hon så här, eller att man liksom, att det här liksom åsikts så här, grupptänkandet går ut väldigt mycket på att så här, en motståndare eller någonting har sagt liksom en sak eller en rad eller någonting som man kan så här, plocka ut och peka på att så här, den har faktiskt sagt detta.
Mm.
Och den raden, det spelar ingen roll så här, vad den har sagt i övrigt. Den kan ha sagt liksom en miljard olika slags grejer och det ena med det tredje. Och vissa av de grejerna har sagt kanske jätteintressanta och vissa saker är helt sinnessjuka. Liksom. Men att man då så här, tar bara så här, den här meningen som den har sagt är så pass mot liksom vad vi andra tycker. Så därför måste den här personen liksom ut ur gruppen.
Mm.
Och därför har hon liksom puttats liksom in till någon så här konservativ grupp, eller folk kallar ju henne då allt möjligt liksom. Men egentligen är hon ju faktiskt, eller hon är egentligen liksom så här libertarian, alltså hon är så här, hon älskar kapitalism och sen är hon så här för alla såna här saker, så här, pornografi, rock'n'roll, hon pratar hela tiden om hon älskar
den förbjudna musiken.
Den förbjudna musiken. Mm. Att så mycket av hennes så här politiska uppvaknande mot feminism, eller hennes kritik av då andra vågens feminism och tredje vågens feminism, kommer från att någon kritiserade Rolling Stones-låten Under My Thumb.
Mm.
Vilket hon liksom blev totalt jävla skogstokig av. The piece of artwork, att den otroliga piece of artworket Under My Thumb, ja, kunde bli liksom
att den blev kritiserad av en feministgrupp som,
för att den den liksom vad ska man säga där, romantiserar dominans över en kvinna i förhållande.
Just det.
Och hon älskar Rolling Stones väldigt, väldigt mycket. Och då kände hon kanske att det var dyke-gränsen.
Mm.
Om man inte ens ska få lyssna på Under My Thumb.
Nej, nej. Ja, men det kan jag hålla med om i
och ja, i och
älskar också Stones.
Hur som helst, skit i henne egentligen, spelar inte så stor roll, men eftersom jag då liksom är lite uttråkad av den här utvecklingen av liksom grupptänkande kring olika åsikter som bara går ut och på så att demonisera den andra gruppen för att man vill manifestera sin egen grupptillhörighet via sina åsikter. Därför tänkte jag ta upp en rad som Paglia skriver i sin bok som jag tycker är den bästa raden i boken.
Mm, okej.
Okay. En rad som är bra. För att förgå, vad heter det, på det här föredömliga sättet och ta ut en rad som man tycker är bra istället av någon som kanske inte är del av ens grupp. Och tänka, precis, att den här raden kanske jag kan lära mig någonting av.
Just det.
Präktigt och självgott sagt om mig.
Du skulle ju då egentligen bara ha börjat med det.
Ja.
Och inte haft den här långa disclaimer innan om att jag vet att hon är problematisk. Det är riktigt.
Du kan klicka.
Det är riktigt modiga och fritänkande. Det hade bara varit en Camille Paglia som har så bra grej. Men
vi kan klippa bort hela början och så börjar vi med det här. Den bästa raden i Camille Paglias bok Free Women, Free Men, Sex, Gender and Feminism är en rad som för fram en kritik mot den samtida feminismen och en blind fläck som den samtida feminismen har. Är du beredd på att höra den här sanningen nu, Ola?
Ja, jag är beredd.
Det är så här. Feminismen är blind för kvinnans kosmiska sexuella makt. Så jävla sant.
Ja, jag vet inte. Ja. Det kanske stämmer. Den drabbar mig inte så intuitivt, så bara.
Hon är mycket astrologi också, Paglia.
Mm.
Man brukar kalla libertarianism i största allmänhet för astrologi för män.
Mm.
Hon är ju också astrologi för män, kan man säga. Hon är också astrologi för alt-right, kanske.
Det är, ja, men att, precis. Så, jag har inte läst så jättemycket av henne, men det känns lite grann som att hon men att hennes texter är väldigt mycket så där bara att hon bara kör, att hon har så läst, vissa hon läser lite Freud och så bara liksom så här, bara kör på den här känslan så här, det som många bara i magen känner är sant, att så här är det med sexualitet, så här är det med män och kvinnor och det kanske är lite samma känsla som att få läsa astrologi liksom sådär.
Det är väldigt mycket så här Freud, det undermedvetna, arketyper, spöken och så vidare. Jag är ju för astrologi, så att för mig är inte detta ett problem. Vad är då hon menar med det här med kvinnans kosmiska sexuella makt? Då liksom hon pratar om att det finns eviga så här, arketyper, eviga kulturella arketyper. En av dem är till exempel extremformen av den här kosmiska sexuella kvinnliga makten är ju då femme fatalen. Då menar hon att femme fatalen är inte liksom en sexistisk stereotyp, utan det är liksom den döljer en djup sanning om en slags mänsklig arketyp. Och det femme fatalen gör är ju verkligen då att liksom operera med det som hon kallar den kosmiska sexuella makten, eller bara den kvinnliga sexuella makten helt enkelt, alltså att så här utstråla det som gör folk rädda, lydiga, bedårade, väcker starka begär, får folk att liksom vilja vara i närheten av henne och göra henne tjänster och sånt. Så det är liksom ett sätt man kan förklara hur en kvinna på ett stereotypt sätt kan utöva makt och äga människor runt omkring sig. Förstår du vad jag menar då?
Eller vad ja, precis. Ja, men man förstår just den arketypen, eller man förstår eller jag fattar vad det är, och hon menar att det är något evigt mänskligt.
Typ. Precis, exakt. Och som man förstår själv är ju liksom den här makten då, vi kallar det här då för den kosmiska sexuella makten. Den är ju inte all makt så att säga, för att liksom en femme fatale kanske inte kan tas på allvar politiskt eller ekonomiskt, eller förstår du vad jag menar? Så hon har inte, det är ju inte all makt, jag är inte helt jävla dum i huvudet liksom. Men det är liksom en form av makt som är så här, skitsamma var den kommer ifrån, så att det är en kulturell konstruktion eller ett kulturellt kärl eller någonting som där det liksom hälls in saker som gör att det finns någon form av i den liksom som en essens av produkten kvinnlighet typ. Som har i sig, bär i sig också en form av maktutövning. Som Paglia menar då, hon menar då att hon kallar det då för så här, naturens röda flamma. Och det är klart att den här makten också då finns liksom i varierande grad så här, hos olika individer, och att det finns mer i vissa åldrar och bla 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 bla. Men Paglia menar också att det behöver liksom inte vara just en femme fatale. Det räcker bara med att det är en kvinna som gör det. Jag tror också detta är lite hennes perspektiv som flata faktiskt. Liksom. Att hon kan ha en massa syn på kvinnor som är så här, på ett sätt också att hon så här begär kvinnor eller så här kvinnlighet. Ja, men typ att så här, hon menar bara det att någon är en kvinna ger den här personen en så här subliminal dragningskraft som är en form av makt enligt henne då.
Att det bara är något att vara, alltså femme fatale-makten är liksom, det är en skala som finns mer eller mindre i alla kvinnor.
Och det finns också andra arketyper som kan ge annan makt, så här, typ alltså hon pratar också om liksom så här, modern till exempel är en annan arketyp, men som också är en annan, en form av makt, men en annan form av makt.
Vad sa du?
Modern, alltså modern, typ mamman, som arketypen mamman liksom. I alla fall. Men på den här subliminala dragningskraften så ger hon som exempel Lady Di. Lady Di, du vet Diana. Hon var under sin livstid då sinnessjukt populär.
Ja, just det. Precis.
Alla avgudade henne på ett liksom egentligen ganska konstigt sätt, för det är så här, hon egentligen var bara en helt vanlig liksom ganska så här, på ett sätt också ganska så här slätstruken person. Hon hade liksom inte direkt någon, hon hade ingen utbildning, hon hade liksom inga direkt så ambitioner, hon kanske inte alltså så sa några intressanta saker, alltså så här.
Nej.
hon var liksom intresserad av mode typ, såna saker, så det var liksom inte så här, hon var inte heller liksom extremt snygg. Alltså hon var inte heller liksom snygg på ett, alltså gränslöst snygg är hon ju inte heller riktigt. Eller
nej,
bra.
Nej, hon
alltså,
såg väl så här bra ut, men av så här face man ser i media så ser man ju många snyggare liksom.
Precis. Det hon var och vad som utgjorde hennes dragningskraft var att hon var en kvinna.
Mm.
Hon var bara lite enligt Paglia.
Okej.
Okay. Hon var också en mamma, ju till mamma till barn och en maka. Så hon var liksom en kvinna, en mamma, en maka. Och Paglia skrev så här: Dianas appeal kom från en primal omedveten varseblivning som vi inte har något språk för utanför konsten.
Mm.
Man måste fråga sig, skulle en man kunna ha väckt dessa känslor? Svaret är självklart nej.
Jag tror svaret är självklart Daniel Westling. Han har väl helt vederlagt Paglias yrande här.
Absolut inte på samma sätt.
Ja, men han är ju så himla fin.
Han har inte den appealen. Han har inte det.
Okej.
Jag kan läsa högt ur boken Diana, hennes egna ord, av Andrew Morton, som jag också precis håller på att läsa. Där Diana beskriver då när hon och Charles var på statsbesök i Australien kort efter att de har gift sig. Diana berättar då: när Charles och jag satt i bilen så ropade folk hela tiden: åh, vi står på fel sida. Det är henne vi vill se och inte honom. Vi möttes ständigt av samma ord när vi for förbi de täta åskådarleden. Det var inte vad Charles och jag hade väntat oss, och han lät mig sota för det. Han var avundsjuk på mig och jag kunde förstå hans reaktion, men jag kunde inte få honom att förstå att jag inte hade bett om att bli uppmärksammad. Hon fattar inte själv varför alla är så besatta av henne. Hon har inte gjort någonting, hon har inte sagt någonting, hon har inte varit jättesnygg. Hon har inte haft något extremt utstickande talang eller egenskap. Hon bara har en appeal som kommer från en omedveten varseblivning som vi inte har något språk för, förutom i konsten.
Mm, okej.
Okay. Det påminner mig faktiskt lite av kulten som finns kring Jungfru Maria i alla länder utom de protestantiska länderna. Det enda folk vill, generellt sett i världen, är att titta på en bild på en vacker mamma som sänder ut en appeal som kommer från en primal omedveten varseblivning som vi inte har något språk förutom i konsten. Det enda man vill generellt som mänsklighet är att bygga liksom heliga rum och monument där man bara kan sitta och titta på den här bilden och tända ljus och liksom suga in den här subliminala energin som finns kring Maria. Och de länder som är berövade sin Maria-kult på grund av sinnessjuka protestanter som försökt utrota det här normala tillståndet, de måste liksom istället hitta en annan dyrka, eller Lady Diana till exempel, alltså att istället dyrka henne på det sättet för att få utlopp för den här naturliga viljan att liksom sugas in i appealen av vi vibrera in på den kosmiska sexuella makten.
Mm-hmm.
Beyoncé kanske, annars man kan, eller någon annan sån.
Ja, just det, men det är mycket den där grejen. Det är lite oförklarligt bara. Jag är bara tokig i henne.
Mm.
Men det kan man inte vara tokig i så här manliga kändisar på samma vis, varför?
Det finns också manliga stereotyper som hon skriver. Hon skriver om The Om Fatal på ett väldigt roligt sätt.
Mm-hmm.
The Boyish Hustler. Som alla människor kan vara tokiga på andra sätt. The Boyish Hustler är en underbar annan arketyp som man kan läsa om. Men,
det är lite att man är lite bad boy.
Exakt. Men appealen från The Boyish Hustler är att han är hela tiden försvinner och lämnar och alltså gränsöverskridande.
Mm.
Och problemet med The Femme Fatale is that she stays. She sticks. Allt det här är Paglias underbara astrologi.
Mm.
Men dessa olika typer av energi då, liksom modersenergin och den liksom kosmiska sexuella makten, det är olika typer av energi så här, som kan ge kvinnor makt på olika sätt. Men vi fortsätter bara prata om det här med kvinnans kosmiska sexuella makt, som då Paglia menar att feminismen är blind för. Jag kan läsa ett stycke ur Katarina Wenstams nyutkomna bok som heter så här, En kvinna som vill ligger inte still. Och där skriver hon så här: den objektifierade kvinnokroppen som vi ständigt matas med blir till någon slags allmängods i den stund den betraktas. Den finns inte till i första hand för sin egen skull, utan för omgivningen, för mannen, för den kåta blicken. Kvinnokroppen ska kontrolleras, kommenteras, opereras, rakas, gömmas undan eller fläkas ut. Som är hela samhällets att projicera alla möjliga fördomar och uppfattningar på. Den är ett slagfält, en krigsskådeplats, en filmduk och en behållare för kosmisk sexuell makt. borde man då tillägga.
Ja, just det.
Men som det skulle en sista grej som den också är.
Ja, just det. Men skulle det motsäga lite grann av det hon sa innan där då kanske?
Ja, för grejen är väl så här att eller om det skulle vara så att kvinnor bara fick negativa konsekvenser av att ha och understryka sin kosmiska sexuella makt, eller om det inte är en makt, för liksom feminismen menar ju så här, eller den här typen av feminism menar ju så här, det är ingen makt liksom, utan det är bara ett förtryck.
Mm.
Alltså det är bara så här att bli tittad på med den kåta blicken som hon kallar det då. För liksom, jag tror det Paglia menar med den kosmiska sexuella makten, det är liksom att det påverkar också både män och kvinnor på något sätt. Alltså, men den här tolkningen av kvinnans kosmiska sexuella makt som Vänster ger uttryck för här är ju då att man liksom blir bara objektifierad och att det är liksom ett förtryck.
Mm.
Att ens kropp har den dragningskraften. Eller liksom, fast det är inte att så här, ens kropp har den dragningskraften och det ger en typ av makt. Utan det är liksom att liksom det hade varit mycket bättre för en själv om ens kropp typ inte hade haft den dragningskraften. Eller liksom att felet är så här, hur män så här, tittar på den kroppen eller åtrår den. Det är liksom grunden för ett förtryck.
Mm.
Och att liksom de här sakerna som kvinnor gör då, som hon tar upp, så här, rakas, opereras och fläker ut sin kropp. Om vi säger så här, kvinnor i stor utsträckning gör ju det då, rakar sig, förläker ut sig på Instagram och opererar sig så för att vara mer vackra då liksom.
Men Instagram är fan helt tokigt.
Instagram är det nya templet för den kosmiska kvinnliga sexuella makten. Det är den nya kyrkan.
det är verkligen en total så här, folksport att hålla på med
sin kosmiska sexuella makt.
Ja, precis. Ja. Mm.
Men då är ju frågan så här, varför gör man det då där på Instagram eller på något annat ställe? Liksom, är det för att man är utsikad att vilja göra det?
Mm.
För att det är enda sättet att man kan få något värde i patriarkatets ögon? Eller är det liksom att man gör någonting härligt bara för sig själv? Men man vill, och sina väninnor, men man vill absolut inte att någon ska bli kåt av det eller göra en sexuell invit, för då känner man sig violated liksom. Mm. Så det ska bara ske liksom så i någon slags liksom ekokammare eller så.
Ja.
Och så ska liksom alla män på något sätt uppfostras att ta bort sin kåta blick från den här kroppen då. Eller är det så att man liksom ändå får någonting ut själv av att ha en kosmisk sexuell makt?
Mm.
Det är ju det Paglia menar.
Just det, precis.
Liksom
det...
att när du, alltså för att så här, skulle du inte få ut någonting av dig själv mer än ännu mer förtryck, alltså skulle du bli ännu mer förtryckt ju sexigare du var typ, då kanske många skulle gå väldigt mycket i andra riktningen istället och kanske typ ha på sig burkor liksom självmant och så.
Mm.
För att inte vilja vara med om det här förtrycket. Men snarare verkar det som att folk i generellt sett använder sig av det väldigt mycket.
Mm.
Vilket skulle tyda på att det ger en makt som, och man aspirerar på den makten, man vill ha den makten.
Det är väldigt,
för att man får ut någonting av det.
Men känslan i sig på Instagram är ju att det är ju rätt mycket liksom en grupprunk för kvinnor, eller hur? att det är någon sån, ja. Eller liksom så här med hela så här Beyoncé, hur hon är, mm. och så här tjejer som håller på så är Beyoncés tradition, att det är, på något vis är det så här asexuellt också. Mm. Det är så här att man är, eller så här bara autoerotiskt eller någonting, jag vet inte, att det är att man lägger upp så här snygg bilder, men det är så här inte knullig stämning direkt, utan och det är så här bara kvinnor som kommenterar queen, hjärta, ja, hjärta, hjärta, ja, och sådär, ja. Men, under. Och, jag vet,
men
inte.
Jag tror att det är för att kvinnor också kan vara dragna till andra kvinnors kosmiska sexuella makt. Och jag tror det är därför de säger queen. Queen betyder I bow down to your cosmic sexual power, queen. Liksom. Mm. Det är liksom vad bra du är på att bemästra det här uttrycket som jag typ respekterar. Men frågan är snarare huruvida man ska se på det som en makt.
Mm. Ja, precis.
Alltså, huruvida man ska se på det som att kvinnor har makt via det.
Mm.
Eller om man ska se på att konstruktionen av allt det är ett patriarkalt förtryck som förtrycker kvinnor. Liksom. Och det, ja, kan väl vara på båda sätt, för grejen att det ger ju inte en all makt.
Nej.
Men det ger någon typ av makt. Och det liksom måste man ändå bara fucking erkänna någonstans, att man inte bara är ett offer, utan att man är liksom en aktör eller en agent eller så här. Om vi bara kan ta ett exempel som är det största, bästa exemplet på detta tycker jag, som är Kim Kardashian, som är liksom känd för, alltså varför hon blev känd överhuvudtaget var ju för att så här, en video läckte ut på henne där hon liksom verkligen satte sin kosmiska sexuella makt on display. Alltså att det var ju en så här, film där hon typ låg med någon som gjorde att hon blev känd överhuvudtaget. Och hon och liksom alla hennes systrar har ju den grejen maximalt. Alltså att ingen av dem behöver ens försöka typ sjunga, dansa, vara en skådis eller någonting sånt där.
Mm.
För det är liksom bara så jävla onödigt utanpå verk. Därför att den riktiga guldgruvan är ju liksom deras magiska sinnessjuka talang för att displaya sin egen kosmiska sexuella makt. Alltså...
Det är artisteriet, kosmisk sexuell,
ja,
makt.
Och det är de fucking liksom bäst på globen. Alltihop handlar ju om att liksom kunna förstå så här, hur använder du den här vibrationen så att den bara slår ut allt annat. Liksom typ en vinkel, en böjning, en underbyxkant, en öppning på en mun, en lutning liksom, som skapar då en så här tromb av sån kosmisk sexuell energi som den här pyttelilla kvinnan Kim styr som en jävla shaman. Att hon är liksom en häxmästare i att vispa upp den här kosmiska sexuella energin, och hennes systrar också, speciellt Kylie kanske. Men, Kylie är den rikaste av allihopa också, med rätta. För att hon är bäst på det, den yngsta.
Ja, det är hon, där var det artiklar om att hon blev världens yngsta dollarmiljardär eller sånt där.
Exakt, ja. Hon har blivit det. Just för, och jag tror också det är en sak som man måste liksom erkänna, eller så här, att så här, kvinnor har faktiskt fått det mycket bättre på de senaste tiden, alltså på de senaste decennierna. För att kvinnor kunde ju vara svinbra på att vispa upp den kosmiska sexuella energin förr i tiden. Alltså det har ju funnits verkligen exempel på det. Så Marilyn Monroe, fantastiskt exempel på det. Mm. Och även Lady Diana och sådär. Men de kunde liksom inte njuta frukten av det lika mycket själv. För de blev så exploaterade av någon vidrig manlig manager som liksom tog pengarna från den kosmiska sexuella energin. Eller Diana var ju då ägd och kopplad av någon gammal monarki. Och liksom under de senaste åren kunde hon kanske avnjuta sin egen magiska kvinnoenergi lite mer. Men grejen är att titta nu på Kim Kardashian som styr själv hela sitt jävla universum och kosmisk sexuell makt, och därför är hon också Tellus kändaste kvinna typ, och rikaste.
Mm.
En av dem. Förutom att vara biljardär så kan hon göra vad hon vill på andra områden grundat i det här kändiskapet som hon grundade med den här porrfilmen.
Mm.
Hon har ju till exempel börjat engagera sig i fångkamp, vilket jag avgudar henne för. Hon har bara så här bestämt sig för, hon har teamat upp med ett gäng advokater, bestämt sig för att så här, hon bara vill släppa rakt av, bara släppa ut förbrytare.
Mm.
Why not? Liksom, as simple as that. Så har hon hittat någon sån gammal ruffig knarkdealare, en tant som heter Alice Marie Johnson, som då har suttit på kåken en massa år för att hon har dealat med droger.
Mm.
Men Kim Kardashian fick höra talas om hennes fall och bara ville, liksom fick lust att öppna gallerdörren och släppa loss den där lilla tanten ur kurren. Och vad gör hon då? Bokar in ett möte med Donald Trump. Tror du att Donald Trump kan säga nej till ett sånt möte, att han kan bli fotograferad med Kim Kardashian? Självklart inte.
Nej.
Självklart larvar Kim in i Vita huset med sin enorma insektsliknande bakkropp hypnotiskt vaggande bakom sig, säger till Trump: kan inte du bara låsa upp dörren till den här tanten? Klipp till rubrik nästa dag i tidningen: Trump benådar knarkmormor efter möte med Kim Kardashian. Och det är därför att hon kan göra exakt vad hon själv vill. Och bara för att ännu mer visa att hon kan göra exakt vad i helvete hon själv vill, så tog Kim Kardashian den här kriminella pensionären Alice Marie Johnson och fick henne att vara med och göra reklam för Kims egna kroppsskulpterande underkläder. Det blev det sjukaste jag någonsin sett. Bara för att göra en sån total show-off av sin otroliga makt. Så har Kim fått den här gamla kåkfararen att klä på sig hennes shapewear. Varför? För att hon vill klä på en kriminell tant en sculpting bodysuit, och därför gör hon det. Och hur kan hon göra det? För att hon bemästrar sin kosmiska sexuella makt som en jävla häxdoktor.
Just det.
Kan spela den här.
My name is Alice Marie Johnson. I'm wearing the sculpting bodysuit. I was serving a life plus 25 year sentence. This shapewear makes me feel that I can walk into the store, I can pick up something that I normally wouldn't even think about wearing, and I can put it on, and it's going to look great on me. This shapewear makes me feel free.
Hon blev fri, sen fick hon känna sig fri också. När hon fick på sig strumpan.
Sen sculpting bodysuit. Paglia menar då att kvinnan själv måste förstå och ta ett ansvar för sin egen kosmiska sexuella makt. Och det här med att ta ansvar för är ju lite mer kontroversiellt. Men att förstå den tycker jag ändå är intressant eller har något. Jag läste ett inlägg av en känd feministisk Instagram-profil som skrev så här, en ganska fin bild på sig själv på Instagram. Hon skrev så här: jag tänker lite för ofta på det här att vara just åtråvärd, inom parentes knullbar, som kvinna. Hur det känns att det inte räknas längre. Vem är jag om jag inte iakttas genom den manliga blicken? Att fostras till kvinna är att fostras till att behaga och bejaka. Vi lär oss att vårt värde ligger i vår knullbarhet, så vem är vi när detta falnar? Jag kan ju konstatera att jag inte är med i matchen längre. Det är inte mig männen åtrår. Det är inte mig de flörtar med på krogen. De ser mig inte ens, för jag är för fet, för gammal, jag är osynlig. Och även om jag för det mesta tycker att det är skönt, så blir jag så jävla arg på att jag ändå någonstans tycker att det är jobbigt. Men det som hon beskriver som ordet, det som hon använder ordet knullbarhet här, som är ett ganska nedsättande ord på den här saken då, som Camille Paglia kallar för kosmisk sexuell makt. Så den ena sidan tycker att det är liksom ett patriarkalt påhitt som ett förtryck. Den andra menar att det är en makt. Men liksom, jag bara tycker var något intressant med det här liksom, att denna Instagram-profilen beskriver ändå det som en förlust så här, när det som hon kallar då för så här knullbarhet, när det försvinner. Att det är jobbigt när det försvinner. Och då tolkar hon det som att hon är hjärntvättad till att hon bara får värde genom det här då liksom. Och att hon egentligen har ett annat värde som människa och så. Men enligt Paglas tolkning så skulle det vara då att hon, anledningen till att hon är ledsen för det är inte för att hon har varit förtryckt av det, utan för att det har gett henne en makt. Så att hon upplever liksom förlusten av en form av makt som hon hade liksom innan. Och som hon säkert har i en viss utsträckning fortfarande. Det som poängen här var bara att det fanns något, alltså det är ju ändå en ganska stor skillnad på att så här, se på sig själv som ett offer för en annan maktutövning, eller se sig själv som någon som också, man är definitivt offer för en maktutövning, men att man också liksom har vissa egna sätt att utöva makt liksom. Och det kanske bara är bättre för en själv liksom att förstå de sakerna lite mer.
Mm. Ja, precis. Det är ju...
För då har man lite mer kul medan det varar kanske, eller? Mm. Så att man inte kommer på det efteråt. Och ja, men jag läste att det hade varit sånt fall på ett tyst universitet där det var någon feminister som hade tvingat universitetsledningen att måla över en jättestor dikt som en gubbe hade skrivit. Alltså de hade liksom, universitetet hade publicerat en skitstor, alltså en väldigt så här, stor uppförstoring av en dikt på väggen. Ett college i Berlin hade så här, för att hedra en boliviansk ättad tysk poet som hade fått någon form av lyrikpris, en jättegammal gubbe som heter Gombringer, för att hylla honom eller ge honom något slags uppmärksamhet, så hade de liksom skrivit hans dikt i jättestora bokstäver på liksom en universitetsfasad. Och den heter på spanska heter den Avenidas, nu betyder det typ alléer, så här. Dikten är så här: alléer, alléer och blommor, blommor, blommor och kvinnor, alléer, alléer och kvinnor, alléer och blommor och kvinnor och en beundrare. Mm-hmm. Och då var det ett feministiskt uppror mot den här dikten som resulterade i att de fick måla över dikten. För de menade att dikten objektifierar kvinnor då. Och att den liksom betraktar, alltså att det här är liksom ett uttryck för ett historiskt förtryck av kvinnor, nämligen då att se kvinnor som liksom samma sak som en blomma. I och för sig gör faktiskt inte dikten det, för att den säger blommor och kvinnor, annars kunde den bara sagt blommor och blommor. Och att den då också anspelade på att den liksom, att den här kulturen som uttrycks i dikten, det här beundrarens blick på kvinnor som blommor, att det är också ingår i det här liksom varför kvinnor blir utsatta för sexuella trakasserier. Så skrev de så här: vi blir utsatta för sexuella trakasserier varje dag, och liksom det är på grund av såna här gubbar som Gombringer sitter och stirrar på oss som att vi blommor hit och dit liksom. Och sen blev det en jättestor och jätteinfekterad kulturdebatt, och sen slutade med att de målade upp den här dikten på ett annat ställe, för några då liksom yttrandefrihetsvurmare blev helt jävla tokiga och skulle tvunget ha den här dikten någon annanstans och sådär. Så att alltihop var en cirkus.
Helt vanlig ny sociala medier nyhetscykel som hände i Tyskland.
Ja, exakt. Nej, men det som är det som jag tyckte liksom ändå är intressant med att så här, titta, eller bara så här, om man tänker bara blicken från ett annat håll, att den dikten handlar ju om en person som är under the influence av den kosmiska sexuella makten. Och frågan är väl också så här, för Pagla menar väl så här också att det inte går att göra någonting åt detta, utan att det bara är så. Och att det alltid kommer vara så, typ. Medan de här feministerna menar antagligen att det är någonting som går att träna bort. Och att de dels inte ska utstråla det, och dels ingen ska uppfatta det så. Eller liksom.
Just det. Men de har ju övertygat sig själva om att de bara tänker att det är ett förtryck. Det är ingen tillgång de har då.
Nej, eller det tror jag absolut inte. De menar ju som att de blev liksom, det var också vissa som hade uttalat sig, jag vet inte, det var säkert liksom de knäppaste som hade uttalat sig här, men de sa också att de blev rädda till exempel av den här dikten.
Nej, ja.
Men liksom, jag tror att Pagla menar att de kommer aldrig kunna göra någonting åt den här bolivianska gubbens blick på dem. Och att vara objektet för den beundrande blicken är inget man kan så här, egentligen välja bort. Men att det också gör en till en slags aktör med en agens liksom, som också som inte är att man är liksom förtryckt, utan som också ger en ett slags handlingsutrymme.
Man måste
erkänna att det finns en aspekt av det som är makt i alla fall. Sen så allt är ju inte det kanske. Men det finns ändå en aspekt av det som är det.
Det är inte så att alltid när du har den här blicken Nej. På dig så är det du som har makten.
Nej.
Men att den finns, ja precis.
Men att i bara kanske så hur du bara opererar på ett vanligt sätt i samhället så kanske du använder dig av makten utan att ens gå veta om det eller förstå det. Eller så här, du kanske använder dig av det jättemycket när du ber om olika tjänster eller handlar eller vill att någon ska laga någonting eller hit och dit. Alltså du kanske bara liksom hela tiden håller på med det. Fast du kanske inte riktigt kan se det som att det är ett... också ett, någon form av så här privilegium liksom. För det kan ju vara svårt att se det privilegiet själv, då kanske man först märker det när det inte längre är där liksom. När man blir gammal till exempel.
Mm,
men
ja,
sen så tror jag att många
det var som du sa det här att man att när man är i Mexiko behöver man inte ha pengar för att alla är så trevliga och bara bjuder en på allting hela tiden.
Det är bara för att hela Sydamerika är befolkat som såna här gubbar som den här gombringar.
Mm.
Ja. Men vänta, jag tror att man kanske skulle kunna säga i alla fall att det är så att ett förtryck och en makt liksom så, samtidigt. Det kanske man skulle kunna liksom ändå säga. För att jag tror det är fel om man liksom inte säger att det också är en makt. För då blir det liksom, då blir man liksom bara ett offer, man är inte det. Så därför blir det liksom, tror jag att man liksom kan liksom dra fel slutsatser av olika händelser.
Mm. Ja, precis. Men då så, då har vi kommit fram till det. Klimathotet och feminismen är inte på riktigt. All right, vi säger tack till Aftonbladet Kultur, tack till fackförbundet ST. Ni kan nå mig på olasoderholm@hotmail.com om ni vill med något. Ni kan också gilla Stormens utveckling på Facebook. Och vi hörs igen om en vecka. Hej hej.
Hej då.